Hej allihopa. Det är jag som är Lotta, för den som inte har träffat mig innan, och ska predika idag. Är det någon som kommer ihåg vilket predikotema vi hade i våras i slutet? Har man lagt det i något fack långt bak i minnet kanske? Vi hade predikotema om första Korintierbrevet till slutet. Det var någon där som nickade som kom ihåg. Sista söndagen i den predikoserien så skulle jag ha predikat, men blev sjuk. Så. Det blev en väldigt härlig gudstjänst ändå med dop här och vittnesbörd från då olika personer i församlingen döpt sig. Men idag så tänkte jag faktiskt ta revansch och hålla den predikan jag hade tänkt hålla då. Så. Och det handlar om uppståndelsen från de döda då, i kapitel 15 i första Korintierbrevet. Det brev som Paulus skrev till församlingen i Korint. Och det här kommer bli en hel del bibel i dagens predikan, så man kan förbereda sig på det. Och har ni en bibel digitalt eller fysiskt, så kan man gärna få ta fram den för att kunna bläddra med när det ber sig. Så uppstånden sig från de döda. Inledningsvis kan man ju kort bara fundera, hur tänker ni er uppståndelsen från de döda? Hur föreställer ni er det? Ni kan bära med den. Men bakgrunden till att Paulus skriver det här kapitlet om uppståndelsen till församlingen i Korint, det är att somliga verkar ha hävdat att det inte fanns någon uppståndelse från de döda. Där kan man se i vers 12 i kapitel 15. Och i brevet så framgår det inte egentligen vad som ligger bakom den här slutsatsen. Men troligtvis så har det att göra med påverkan från den grekiska filosofin som då präglade det här samhället där församlingen Korint fanns. Platon kanske en del av er känner till. Känner igen namnet i alla fall. Han var ju en gubbe som levde några hundra år före Kristus och vars filosofi har fått väldigt stort inflytande. Man kan säga att ett av Platons arv är att grekisk filosofi alltsedan honom gjorde en tydlig indelning mellan andligt och fysiskt, en tudelning mellan de två, mellan själ och kropp, där kroppen då såg som något ont. Förakt för det kroppsliga kan man säga var något typiskt för den här grekiska dualismen, som det kallas, indelningen mellan andligt och kroppsligt. Och troligtvis så präglades korintierna och deras andlighet av den här grekiska tudelningen, där det fysiska då sågs som mer eller mindre ett tillfälligt fodral, kan man säga, som inte hade något med den andliga världen att göra. Och därför kunde en grek tänka sig att själen levde vidare efter döden, men tanken på en uppståndelse eller en kroppslig uppståndelse, det var något väldigt främmande. Kroppen ansågs alltså bara vara ett nödvändigt och tillfälligt fodral för livet på jorden. Något som sedan var bestämt till att förruttna och försvinna. Så förakt för det kroppsliga var något typiskt. Och om vi funderar och genomskådar hur vi tänker idag, så kan man ibland märka vissa drag som kommer igen, som vi också har blivit påverkade av. Då den kristna teologin i väst i alla fall kom att ändå influeras en hel del av den grekiska filosofin. Men Bibeln då, å andra sidan, presenterar faktiskt en väldigt positiv syn på kroppen. Där kroppen inte är en förbrukningsvara eller tillfällig fodral, utan som faktiskt är ett uttryck för Guds avbild, kan vi se när i skapelseberättelsen. Kroppen tillhör det gudagivna. Kroppen beskrivs till och med som helig, eller som ett Guds tempel. Och enligt Bibeln så hör det fysiska och andliga, det hör ihop. Det är inte liksom två tydligt uppdelade områden, de hör ihop. På några ställen i första Korintierbrevet så försöker Paulus hjälpa korintierna att inse det här, att andlighet och kroppslighet hör ihop, alltså inte bara här i kapitel 15. Kristustron har inte endast med det inre, det andliga livet att göra, utan det berör faktiskt hela livet och hela människan. Det går alltså inte att göra en tydlig indelning av tillvaron i det som tillhör det fysiska respektive det andliga. Gud har skapat kroppen, och här i kapitel 15 så visar Paulus att en räddningsaktion som Gud utför i den här världen faktiskt även inkludera den fysiska kroppen. Och troligtvis så var det inte kanske uppståndelsen i sig själv som de här korintierna som förnekade uppståndelsen liksom motsatte sig eller sa att det inte fanns, utan just att det handlade om en kroppslig uppståndelse, en uppståndelse från de döda. Kanske hade de förändrat synen på uppståndelsen, som att det var mer att de som tror på Kristus uppstod i nuet, andligen. Jag målar en liten bakgrund. Det blir en tydlig, nästan ett bibelstudium idag, så ni får förbereda er på det. Men med det här som bakgrund då, så låt oss då gå till 1 Korintierbrevet 15. Nu kan ni gärna slå upp. Här inleder då Paulus sitt resonemang och sitt svar, kan man säga, på korintiernas frågor om uppståndelsen. Och det gör han genom att först stryka under att tron på Jesu uppståndelse, det hör till den kristna trons grunder. Så slå upp och så läser vi de första fem verserna i kapitel 15. Och där står det så här: Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilken ni blev räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Så tron på Jesu uppståndelse, det hör till grunderna i den kristna tron. Det är liksom inget man kan rucka på hur som helst utan att det får konsekvenser. Börjar man bråka med grunden så är det lätt att någonting rasar eller att det blir någonting annat. Att tron blir någonting annat. Paulus, han är faktiskt ganska hård på den här punkten. Han säger: håll fast vid förkunnelsen jag gett, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Eller vers 17 så står det att: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ändå kvar i era synder. Det är också de som har avlidit tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Det är ganska hårda ord av Paulus. Så tron på Jesu uppståndelse från de döda hör alltså till den kristna trons grunder. Och här kan vi fråga oss snart, varför är tron på Kristi uppståndelse från den döda som en då faktiskt historisk händelse? Varför är det så viktigt för Paulus? Vilka konsekvenser får den händelsen för tron? Här skulle vi göra en liten utvikning och bara prata om vad har Kristi uppståndelse för betydelse? Och här kan vi först påminnas om att Paulus, han var jude. Och judendomen på Paulus tid var ju ganska spretig. Det fanns egentligen ingen enhetlig tro som man ibland kan tänka, att alla tänkte likadant. På Paulus tid fanns det olika grupperingar. Några trodde på uppståndelse, några gjorde inte det. Men i den inriktningen som Paulus skolades i, farisismen, så trodde man på en uppståndelse. Men man trodde att det var en händelse som skulle inträffa vid tidens slut och inte alltså mitt i den pågående historien. Så när Jesus sen då dör och uppstår mitt i historien, kan man säga, då börjar ju den tidiga kyrkan, där Paulus inkluderad, börjar ju bearbeta och tolka: vad betyder det här egentligen? Vad innebär det här att Jesus har uppstått mitt i den pågående historien? Den fortsätter ju, tiden är inte sluten. Och då gjorde man ungefär sån här slutsats, kan man säga. Att eftersom uppståndelsen var något som man ändå tänkte hörde ihop med tidens slut, så drog man slutsatsen att den uppståndne Jesus faktiskt redan nu levde fullt ut i den framtid som man hoppades på. Alltså den framtid vid tidens slut där Gud regerar fullt ut med sin fred och frid. I och med Jesu uppståndelse så tillträdde han Guds tron och har nu makten över historien. Han har fört historien till sitt mål och man kan säga att han regerar framifrån. Jesus är redan i framtiden. Och konsekvensen blir, i och med Jesu uppståndelse så är historien inte längre densamma. Och det här innebär i sin tur att vi som lever efter Jesu uppståndelse, vi lever i två tidsåldrar, talar Bibeln om. Vi lever fortfarande i en tid när mänskligheten på olika sätt lider och det Guds skapelse suckar väldigt djupt. Det förstår vi direkt när vi tittar på nyheter. Men vad uppståndelsen då vittnar om är att mitt i denna verklighet så har Jesus skapat en väg i den nuvarande historien. Där liksom framtidens och den nya tidsålderns goda krafter kan bryter in. Så vi lever i en form av skärningspunkt mellan en verklighet där Gud redan nu upprättar det som är brustet och helar. Och den verklighet där tillvaron i vår värld fortfarande faktiskt är trasig och bryts ner. I och med Jesu uppståndelse så har, kan man säga, världen placerats i en form av dramatisk brytning mellan en fantastisk framtid som faktiskt redan nu är verksam i tiden, men som ännu inte är fullt ut förverkligat. Redan nu men ännu inte är en typisk begrepp när man läser teologi, eller hur? Men Jesu uppståndelse från de döda, det är viktigt för Paulus och hans teologi. Och det är viktigt för oss som lever idag. För det innebär möjligheter i nuet. Där vi redan nu faktiskt kan uppleva uppståndelsens förlösande krafter, kan man säga, i våra liv och i situationer runt omkring oss. Och Jesu uppståndelse ger oss även ett starkt hopp för framtiden. Kanske särskilt när vi påminns om att vi fortfarande lever i en tid som inte är helt härlig hela tiden. Vad Jesu uppståndelse är, det visar att döden inte är slutet. Och i första Korinthierbrevet så drar Paulus slutsatsen att om Jesus uppstått så betyder det att också vi ska uppstå. Det blir en av hans slutsatser. Så genom att uppväcka Jesus från de döda så menar Paulus att Gud visat att han även vill uppväcka oss. Det här är en central tanke i Paulus teologi. Och i kapitel 15 i Korinthierbrevet så ger han bland annat två avgörande skäl till varför de troende ska uppstå. Det ska vi titta på nu. Och då kan vi läsa i vers 20 och framåt. Då skriver Paulus så här: men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndes från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket och Gud, Fadern, då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Till allt har han lagt under sina fötter. Så de troende uppstår på grund av tillhörigheten med Kristus. Det är ett av de skäl som Paulus ger. Han är övertygad om att de troendes framtid är liksom sammanbunden, sammanflätad med Jesu livsöde, kan man säga. Och samhörigheten med Jesus etableras i dopet. Det kan man läsa i Romarbrevet 6, då står det så här: att genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväxtes från de döda genom Faderns härlighet. Det har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Därför talar Paulus om att Kristus har uppstått som den första av de avlidna. För Paulus så utgör Jesu uppståndelse början på Guds fullständiga upprättelse av hela skapelsen. Och Jesu uppståndelse är även garantin för att de troende också ska uppstå vid tidens slut. Så det är ett av skälen som Paulus ger till att de troende kommer att uppstå. Den andra anledningen som Paulus ger till varför de troende kommer att uppstå, det har att göra med Guds totala och kosmiska seger i historien. Gud kommer att ställa allt till rätta i Kristus. Alla makter och alla knän kommer att böja sig för Jesus. Och som det stod i vers 26 här i Korinthierbrevet: den sista fienden som förintas är döden. Till allt han lagt under sina fötter. Så Guds befrielseverk eller Guds räddningsaktion har redan påbörjats genom Jesu uppståndelse från den döde. Och det kommer att fullbordas vid tidens slut när den sista fienden omintetgörs, nämligen döden själv. För Paulus så markeras dödens slutgiltiga nederlag genom de troendes uppståndelse. Här kan vi läsa lite längre ner i kapitel 15, 51 och framåt. Det är mycket bibel idag. Då skriver Paulus så här: vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. I ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Med andra ord, de troende kommer att uppstå därför att även döden kommer att besegras. Så Paulus, han har hittills visat att Jesu uppståndelse hör till trons grunder och gett två skäl till varför de troende kommer att uppstå vid tidens slut. Och nu kommer Paulus till korintiernas fråga: hur uppstår de döda? Hur dan kommer uppståndelse i kroppen se ut? Det är vers 35 och framåt. Då skriver Paulus så här: nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hur den kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår, utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger dig den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Vers 42. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Så vad säger Paulus här? Ja, han verkar säga att det finns en form av likhet mellan den kropp som vi får vid uppståndelsen och den människokropp som vi har nu. Paulus menar alltså verkligen att vi kommer uppstå med en kropp. För Paulus är det egentligen totalt främmande att tänka sig uppståndelsen som att vår själ som något separat från kroppen uppstår en himmels tillvaro. Han menar att vi kommer ha en kropp när vi uppstår. Det kristna hoppet är liksom så konkret att det talas om att till och med våra kroppar kommer att uppstå. Och Paulus liknar det hela som vid ett frö som läggs i jorden och dör. Och när det sedan uppstår och blommar ut så är det fortfarande samma frö, men så mycket mer och så mycket härligare. Så när vi begraver våra nära och kära så talar vi därför om graven som ett vilorum. Den kropp vi får vid uppståndelsen kommer vara en form av fysisk kropp, även om det också kommer vara annorlunda fysisk kropp, så mycket härligare. En kropp 2.0 kanske man skulle kunna kalla det. Det blir spännande att se. Avslutningsvis så skriver Paulus att de troendes uppståndelse äger rum när Jesus kommer tillbaka. Det är alltså en framtida händelse som äger rum i tidens slut och som Jesu uppståndelse då vittnar om. Och kanske gör Paulus här en form av markering mot dem i Korinth som tolkade uppståndelsen i rent andliga termer, som att man uppstod andligen i nuet. Paulus är ganska tydlig med sin ståndpunkt, tycker jag i alla fall. Att andligt och kroppligt det hör ihop. Uppståndelsen inkluderar på något sätt även den fysiska kroppen. Och uppståndelsen är något som vi har att se fram emot vid tidens slut. Då döden slutgiltigt kommer att böja sig för Jesus. Så för att avsluta. Vi vet inte exakt hur allt kommer gå till vid tidens slut. Det kommer troligtvis vara mycket bättre och mycket härligare än vad vi kan föreställa oss. Men vi kan konstatera redan nu att det kristna hoppet om uppståndelse från de döda, det är ett väldigt starkt hopp som även inkluderar den fysiska kroppen. Det helande och den upprättelse som Gud vill för hela sin skapelse och också för oss var och en, den är väldigt djupgående, väldigt total. Gud är inte en Gud som kastar allt på avskrädet, utan han upprättar och hela. Det är väldigt fantastiskt, väldigt starkt. Och det här helandet, den här befrielsen, det är något som vi redan idag kan få smaka på och uppleva på olika sätt. Och det är något som vi kan se fram emot att fullständigt få uppleva och ta emot vid tidens slut. Så hoppet om uppståndelsen, det är något som är väl värt att påminnas om och hålla fast vid. Och kanske hoppet också något som faktiskt kan bära oss i vår vardag. Något som vi får vila i. Det kristna hoppet erbjuder ju möjligheter i nuet. Det finns hopp om att saker och ting faktiskt kan förändras och till det bättre redan nu. När vi till exempel ber. Där vi på olika sätt kan få uppleva genombrott. Få en försmak av himlen och det som väntar med all dess glädje redan här och nu. Men det kristna hoppet är ju också ett hopp som orkar med tyngden när livet gör ont, när det är jobbigt. Vissheten talar fast vid om att döden med all dess elände en dag kommer slutgiltigt att besegras. Det kan ge oss tröst i det som är svårt. Det ger oss mod och styrka att fortsätta vidare. Kommer sluta. Inte exakt hur allt kommer ske, men vi vet hur det kommer sluta. Eländet kommer att ta slut. Det har egentligen redan förlorat. Det finns alltid en punkt för lidandet. Ska vi be tillsammans? Ja, Jesus, tack att du har uppstått. Tack för vad det betyder för oss idag. Tack för att du har öppnat en väg för oss redan nu att få en försmak av himlen. Tack för de genombrott som är möjliga redan nu, Herre. Ge oss tro att be för att få se mer av din himmel redan här och nu. Låt oss få se genombrott på olika sätt, Herre. I våra egna liv, i våra familjers liv, i olika situationer runt omkring oss i den här världen. Låt oss få se mer av din uppståndelsekraft redan här och nu. Och jag tackar dig också för att hoppet bär även när det är tungt och jobbigt här. Tack för hoppet om att en dag så kommer döden slutgiltigt att besegras. Tack för att du kommer göra allting bra. Och för att vi också kommer att uppstå tillsammans med dig. Jag ber för fortsättning av den här gudstjänsten. Att du skulle komma och möta oss på olika sätt.